Röster.
Dagens programledare är Tony.
Dina röster i vardagen.
Tack, tack. Nu är vi här igen. Fontänbubbel. Sänder live från Lunds fontänhus på Kävlingevägen 15. Idag ska vi snacka lite om Formel 1, hade vi tänkt. Vi ska snacka om strategi. Sen har vi ett ämne som vi tänkte ta på öppen mic. Skuld. Har du någon skuld? Lägger du någon skuld på dig själv? Eller någon annan lägger skuld på dig? Eller har samhället lagt någon skuld på dig? Eller kronofogden? Ja, han lägger ju skuld på alla. Men det är vårt ämne idag. Vi har hösten som står bakom hörnet här någonstans. Men vad jag har hört så åker hösten med pågatåg i år, så den blir nog lite försenad. Men vi kör en låt. Ja, all min glädje är försvunnen. All my happiness is gone. Purple Mountains heter gruppen. Nu tänkte jag snacka lite om bilsport. Formel 1. Jag har varit på Formel 1 två gånger. Jag har varit på Spa. Men det jag mest kommer ihåg, det var när jag var i söder om Los Angeles i Long Beach. Det låg på 70-talet. Då hade vi två stycken rallyförare med i det loppet. Var Ronnie Peterson och så var det Gunnar Nilsson som var från Helsingborg. väldigt duktig rallyförare som gick bort för tidigt i cancer. Men jag var där ju i 14 år, så jag var på en bar dagen innan. Alltså när man är ung är man jävligt kaxig. Jag är fortfarande kaxig, men då var jag ännu mer kaxig. Så på baren satt jag där och skröt där att ja, det blev ju två svenskar på pallen där. Så det tyckte de var lite småroligt ju, att vi trodde att vi vann någonting, vi svenskar. Sen gick jag upp på loppet. Efter 11 varv hade bägge svenskarna brutit. Jag gick inte på samma pub dagen efter. Vi har haft Mattias B. Han har vi skickat ner på Formel 1-lopp i Belgien på spårbanan där också. Han har ett reportage därifrån. Kommer han ut?
Dag 1, 30/8. Avresan från Flädje pendlarparkering.
Jag blev upplockad på Flädje pendlarparkering klockan 11 den 30 augusti av min äldre broder, som också var den som bjudit med mig på denna resa. Vi körde direkt vidare till Kastrup och checkade in. Vi satt i den något lyxiga loungen och åt lite plockmat innan flyget gick.
Flyget från Kastrup till Düsseldorf.
Klockan 14.10 gick flyget till Düsseldorf och det tog cirka 1 timme och 20 minuter innan vi var framme. Väl där så gick vi till Hertz biluthyrning där den bokade bilen var redo.
Hyrbil för resa ner till Aachen i Tyskland.
Vi skulle köra till Aachen där hotellet låg. Dit var det cirka 10 mil. Bara att åka med i bilen i Tyskland var en upplevelse i sig. Många vägar och skyltar och mycket trafik. Framme i Aachen fick vi snoka upp ett parkeringshus där vi kunde ha bilen för natten.
Pizza i Aachen på kvällen.
På kvällen gick vi ut och tog en pizza i staden för att göra oss redo för äventyret dagen efter. Aschen var en mysig stad och är värt ett besök för den som vill.
Dag 2, 31/8. Resan till spabanan.
Först frukost på hotellet och sedan körde vi ungefär 8:30 från Aschen ner till Spa-Francorchamps. Knappt 7 mil, men en rejäl bilkö mötte oss innan vi skulle vika av mot F1-banan.
Mötet med F1-området.
Vi fick parkera bilen på en gräslätt tillsammans med många andra bilar och sen gå en kilometer innan vi kom till själva banan. Man kunde höra på håll att motorerna varvades rejält. Ett jättekomplex mötte synen. Banan ligger i en dal mitt ute i skogen.
Träning 3.
Efter att ha börjat bekanta oss med området så gick vi till den platsen vi hade sett ut. Här satt vi nära banan på en bansträckning som kallas Kemmelsträckan. Klockan 12 började den tredje träningsomgången. Detta var min och vårt första möte med F1-världen. Träningen varade i en timme och vi hade sett samtliga förare gasa förbi Kemmelsträckan.
Kvalet.
2 timmar senare var klockan 15:00 och då började kvalet i själva huvudtävlingen. Kvalet är indelat i 3 omgångar där det gäller att vara snabbast i omgång 3 för att få pole position, det vill säga starta längst fram i huvudtävlingen. Charles Leclerc som kör för Ferrari var snabbast och tog pole position.
Dödsolyckan i F2-racet, Antoine Hubert.
Under lördagen inträffade något ovanligt och mycket tragiskt. Vi stod och tittade på en stor skärm när ett F2-race kördes och vi fick bevittna en jättekrasch. Vi uppfattade inte exakt vad som hade hänt, men senare på kvällen läste vi på nyheterna att en viss Antoine Hubert hade kört ihjäl sig.
Kö på hemvägen till hotellet i Aschen.
När lördagens racehändelse var slut skulle vi gå tillbaka till parkeringen och möttes av en stillastående bilkö. Det var bara att sitta och vänta och första tanken var att vi kommer hem under natten. Men det lossnade och vi var hemma igen runt 21, nöjda men trötta.
Dag 3, 1:09. Folkhavet på Kemmelsträckan.
Vi tog lite sovmorgon då tävlingen inte började från 15:10 och var på plats runt 11 på spabanan igen. Här var massor med folk där vi tänkte sitta, men vi kunde trycka oss in i folkhavet.
Belgiens Grand Prix-race.
Äntligen dags för huvudracet och vi lyckades få riktigt bra ståplatser där vi hade fri sikt. Loppet kördes under 1:40. Banan är 7 km lång och tar en F1-bil 1:42 för den snabbaste att köra. Totalt 44 varv. Bra väder och en helt fantastisk liveupplevelse. Publik som ropar och applåderar och motorer som varvas i höga hastigheter kommer alltid att finnas kvar i minnet. Hemmahoppet Max Verstappen körde dessvärre ut redan på första varvet. Taktik från Ferrari och taktik från Mercedes spelades ut mot varandra.
Leclerc vinner loppet.
Charles Leclerc som tillhör Ferrari-stallet och som under kvalet tagit pole position vann hela tävlingen tämligen ohotad även om det bara mot slutet skilde 1 sekund från Mercedes-föraren och VM-ledaren Lewis Hamilton som kom 2. Det var Leclercs första seger som F1-förare.
Hemresan till Hilton Hotel i Düsseldorf.
Efter loppet så gick vi ut på F1-banan som bilarna hade kört på och fick en känsla av vilka nivåskillnader det är och som faktiskt inte syns på TV. Dags för hemresa och köra till nästa hotell som var Hilton i Düsseldorf. Cirka 15 mil senare så lämnade vi tillbaka bilen och tog en taxi till hotellet.
Dag 4, 2:09. Flyget från Düsseldorf till Kastrup.
Dags att åka till flygplatsen från Hilton och ta flyget tillbaka till Kastrup. Flyget gick 10:10 och vi landade i Kastrup 11:30.
Avtackning på Flädje pendlarparkering.
Väl på parkeringen överlämnar jag en whisky som tack för upplevelsen. Hemma igen med en oförglömlig upplevelse som varar livet ut.
Kommer de här?
Ja.
We'll be right back.
Ja, de har varit uppe på Mount Everest. On the top of the world. Det måste väl vara Mount Everest, va? Mike Patton och Jean-Claude Vanier som sjöng den. Det är alltså Fontänbubbel, vår poddradio här, som vi sänder live från Fontänhuset. Trots regnet har det trillat in massor av folk, så läktaren är nästan full nu. Och nu ska vi prata om skuld. Och för min egen del så är jag ju förälder till tre barn. Föräldrar har en evig skuld till sina barn, tycker man. Barnen tycker väl det också, förmodligen. Det är alltid någonting man tycker man borde ha gjort, och då känner man sig skuldsatt av det. Och mycket med våra problem med depression och annat sådant, så där ligger mycket skuldkänslor i det, att man inte är så bra som man trodde att man skulle orka vara eller något sånt. Och sen så samhället lägger skuld på oss. Skattemyndigheterna är väldigt bra på att lägga skuld på oss. Kronofogden. Affären där hemma. När man glömmer att betala så blir man väldigt påminn om det sen. Jag tänkte vi kör lite open mic nu, och jag har bjudit upp en människa här som heter
Roger.
Ja, välkommen Roger. Du hade lite synpunkter.
Ja, för mig, som jag ser på skuld, så är det förenat med ansvar. Personligt ansvar. Speciellt när man är en hög chef då, vi har Per K till exempel här. Han tar inte på sig något personligt ansvar alls. Absolut inte. Nej, men alltså, det är väldigt svårt för många chefer att ta personligt ansvar för hur situationen utvecklar sig. De skyller på andra, och det är ingen ordning på någonting.
Det är ju så att en chef har ju alltid ansvaret för vad som görs på arbetsplatsen. Det är så att han kan delegera uppgifter, men han kan aldrig delegera ett ansvar. Han har alltid ansvaret. Men sen så är det väl dåligt att inte han tar sitt ansvar.
Ja, jag håller med.
Men ja, det är ju väldigt skuldsatt. Alltså, händer det en olycka på arbetsplatsen, så det har ju hänt att folk har blivit dömda. Och då är det chefen som inte har haft tillräckliga skyddsåtgärder mot olyckan. Då kan han bli dömd för det. Så då måste han ta sitt ansvar.
Okej, tack så mycket.
Tack så mycket. Där kommer en till som vi bjuder upp här.
Ja.
Hejsan, vad heter du? Hallå,
Mikael. Det är Mikael här. Och jag ska säga att jag tycker det där med att chefer, om de ska ta ansvar på arbetsplatsen, det tycker jag är väldigt konstigt. Jag förstår mig inte på det egentligen, för att om chefen ska ta ansvar för arbetarna, de anställda, jag har ju den uppfattningen att de anställda, de har ju sitt ansvar för sitt jobb.
Ja.
Annars säger ju chefen att ja, ni ska gå. Och då är det ju liksom, är man anställd på en arbetsplats så ska man ta ansvaret. Men säger man att nej, det var chefens fel. Nej, det är liksom, nej, det är inte arbetarnas fel, det är chefens fel. Ska man skylla på dem?
Ansvaret gäller inte alla saker. Alltså, alla har ju sitt eget ansvar visserligen. Men den chefen har huvudansvaret för det som händer på arbetsplats. Det är ju till exempel det vi säger här nu och det vi skriver i tidningen bland annat. Det är ju Matilda som är ansvarig utgivare. Så hon har ansvaret för vad vi står här och säger.
Nej, men min poäng är det att det lustiga är att gör man något fel så skyller man på en högre makt. Att jag är den lilla människan, det lilla barnet. Det är inte mitt fel, utan det är pappas fel.
Jo.
Pappa har liksom inte hjälpt mig. Det är liksom, varför ska, jag har exemplet det här med arbetsplatsen. Varför ska chefen sparka mig då om han ska ta sitt ansvar då? Eller han kanske tar sitt ansvar genom att sparka mig, men jag tycker ju liksom, ska han ta ansvar för att jag inte kan jobba och så han sparkar mig, då blir det ju absolut inget ansvar längre.
Men
jag är där för att göra jobbet. Ska han göra jobbet istället då om jag går?
Ja. Att ditt ansvar är att ta på dig de uppgifterna han fördelar till dig. Om du har blivit anställd för att göra en uppgift, då är det ditt ansvar att utföra den uppgiften. Men skulle någonting gå fel, till exempel en explosion eller något sånt, så är det ju chefen som har ett ansvar för det. Då har han inte varit tillräckligt bra i sitt säkerhetsarbete.
Ja, du menar att det är en myndighetsperson som är ansvarig?
Nej, det är chefen.
Ja, men han är ju som en myndighet för... Som representant. Och är
ja,
han
myndigheter är ju ja, de statliga och kommunala. Men
ja, men han är ju högre, han är liksom högre makt. Och ja. Att han är som en myndighet. Alla andra har lägre myndighet.
Ja, ja.
Jag var inne på det här med... Tror du att det är så här att... Jag har hört min far sa så här en gång till mig. Att det är inte gott att sätta sig i skuld. Och jag tror att det kanske är på grund av att det är en kristen... En väldigt kristen mentalitet... Uppfattar du också det som det?
Ja, religion överhuvudtaget är ju historiskt sett har det ju lagt mycket skuld på människor ju, som har utgått från tio Guds bud eller Koranens suror. Och jag vet inte vad det heter i Toran, men det är väl mycket skuld. Det är ju skuldbelagt i alla religioner att följer du inte reglerna i kyrkan så lägger de gärna skuld på dig att du ska göra så som jag säger. Och har du roligt så är det en synd.
Det där med att sätta sig i skuld, det har ju med att om man inte har råd. Har man råd att betala sin skuld? Men det är snarare en fråga om att man sätter sig i skuld därför att man inte har råd.
Ja, det är ju en ekonomisk skuld du pratar om. Men vem är då skuld till att du inte har ekonomi att klara?
Ja, alltså det är liksom, nej, jag får skylla mig själv. Men nej, jag tycker att det ska jag ta ansvar för mig själv. Det är väldigt svårt när folk tycker att jag råder mig att göra saker jag inte vill kanske. Det är liksom, nej, det har det här med konsekvenser att göra negativa. Man säger att allting har konsekvenser, att gör man någonting dåligt så blir det konsekvenser. Man råder någon att gör inte så, för att då får du konsekvenser av det. Men tänk om det inte blir konsekvenser.
Det är intressant det här med konsekvenser. Jag har själv jobbat i en arbetsledande ställning. Och min filosofi när det hände någonting på arbetsplatsen som inte var så bra. Då var inte jag så där att jag ville leta upp syndabockar. Det var inte intressant, tyckte jag. Jag tyckte det var mer intressant att hitta en lösning. Hur undviker vi att detta händer igen? Skuld är så stort. Alltså, jag kommer ihåg när jag var liten. Då brukar jag alltid säga när jag varit i bråk med någon. Att, ja, det började med att han slog tillbaka. Så det var inte min skuld.
Kan man säga att vi sitter alla i samma båt, men det är inte alltid den som har skuld som ror då.
Ja. Det är så i ett samhälle, är det så att vi har alla skuld till att samhället ska fungera. Vi har alla skuld till att samhället inte fungerar. Det är liksom en maskin som alla kuggarna måste fungera, annars så hackar det sig.
Alltså, vi har ansvar gentemot varann.
Yep.
Och då är det kanske ibland väldigt svårt att handla därför att man sätter förtroende till varann.
Ja.
Och då är vi benägna till att ljuga, och det är jag väldigt sur på. Jag tycker inte om lögner. Det värsta som finns, det är när folk bedrar andra.
Jo, det
och sen så blir det inga konsekvenser för den som bedrar då, liksom, för att lögnen är sann. De tror på lögnen. Och även om man förstår att man blir lurad så kan man inte göra någonting åt det.
Jo, det så är det ju. Vi hade ju under kriget hade vi Hitler. Han hade den filosofin, ska du ljuga, ska du ljuga högt och tydligt och gärna i mikrofon.
Ja, alltså...
Så då tror folk...
Det är inte lätt att veta hur man ska handla.
Nej, det är det inte. Samhället är väldigt komplicerat. När det gäller skuld i samhället så är det ju många gånger är det att man lägger skuld på sig själv. Andra människor lägger kanske inte lika mycket skuld på dig som man själv upplever att de gör.
Nej, det har väl med det att plikt är väl inte samma sak som vilja. Att för att följa sin plikt så måste man också vilja göra plikten.
Så. Men plikten, det kan ju också vara att må bra. Det är din plikt att du ska må bra.
Ja, men jag menar...
Men det gör du inte när folk ljuger till exempel.
Nej. Men de säger så här att ja, du ska göra... De talar till mig att nu ska vi göra så här och du ska göra så här. Och så säger jag nej, det vill jag inte. Eller,
ja, ja, jag måste det är lite in, sådär. Ibland har man plikt att göra saker ändå. Jag vill ju inte betala räkningar, men det, tyvärr måste jag det för att de kastar dem ut mig ur lägenheten. Så det är ju en plikt. Annars får jag en skuld.
Ja, det finns ju människor som handlar precis som de vill också. Och då tror jag... Jag har ju den erfarenheten att jag tycker att jag tänker mycket konsekvent, vad som är konsekvent liksom. Men det är snarare inkonsekvent för att det kanske inte alltid blir några konsekvenser. Människor är oförutsägbara, men vi har den psykologin att vi förväntar oss saker att det ska vara förutsägbart på grund av konsekvenser och skuld.
Det är ju så i ett perfekt samhälle så är det ju väldigt lätt att räkna ut vad som ska hända. Men tyvärr är inte verkligheten sådan. Människor kommer alltid göra oväntade saker. Och vädret kommer innebära att det händer oväntade saker. Ekonomin gör att det händer oväntade saker. Politik gör att det händer oväntade saker. Så att det här planerade är väldigt svårt.
Ja, det är så. Man försöker ta ansvar, men det går inte.
Nej, det är inte lätt det där. Ska vi köra vidare? Är det någon mer som vill komma upp och prata här? Rickard ser väldigt sugen ut. Nej. Nej. Men då kör vi en låt så länge. Tack så mycket allihopa, Mikael och Rogo. Ja, det är något med Big Thief, den stora tjuven. Nu har vi skickat ut Göran på en liten omvärldskoll, så nu kommer han med sin rapport. Välkommen Göran.
Tack ska du ha. Jag har inte varit här på ett tag, men det har varit sommar. Tänkte jag skulle berätta massor av England, men... Det är lite rörigt här, men jag har återkommit till det. Det som är jobbigt världen i är att det brinner. Det brinner i Brasilien, i Alaska. Det har brunnit på Gran Canaria, i Grekland, i Norge, Kina. Och det kommer att brinna framåt december i Sydney, utanför Sydney, utanför Melbourne. Det finns ju såklart folk som har skuld i detta. Kanske inte genom att tuta fel, men att skapa förutsättningar för att det kan brinna på det här sättet. Brasiliens president Bolsonaro, han har ju faktiskt utsett en syndabock, och det är miljörörelsen. Jag får inte riktigt ihop det. De är nog de sista som vill att det ska brinna i regnskogen. I Kina är det precis som det har varit i över 2 månader nu. Konflikten fortsätter. Även om hon heter något kinesiskt, jag kunde inte skriva upp det. Drog tillbaka sitt krav igår om att man skulle lämna ut de här människorna från Hongkong som Kina anser ska ställas inför rätta i Kina. Det är där den största motsättningen ligger. Att Hongkong har ju varit fram till 97 brittiskt, och levnadsstilen eller livsstilen har varit detsamma. Och Kina har dragit fördel av detta för att det kan ju vara bra att ha en liten kapitalistisk ö i söder om den stora, jättestora landet. Det är en ny konflikt också mellan Indien och Kashmir. Kashmir tillhör Indien men har haft en självständighetaktigt förhållande. Och det största delen muslimer som bor i Kashmir. Och de hade väldigt bra där för att de fick vara i fred och det var aldrig några konflikter. Men i och med att Indien har dragit tillbaka där, de här undantagslagen, inte undantagslagar för det är något helt annat, men de här speciallagarna, så kommer muslimerna få det betydligt sämre. Och de är naturligtvis inte glada för detta. Nu ska vi åka till England. Det är jätterörigt. Jag har bara skrivit en anteckning. England. Det är så här. Sen Theresa May avgick i maj. Ja. Hon annonserade sin avgång i maj. Men avgick i början av juni. Så Boris Johnson blivit premiärminister. Alltså han är ingen vald premiärminister utan tagit över ordförandeklubben i det konservativa partiet, vilket gör honom till premiärminister. Och han har lovat Brexit till den 31 oktober. Och innan det vill han ha ett nyval snabbt som attan. Och jag har tänkt, varför vill han det? Han kommer ju till att förlora. Men han har insett att det är hans enda chans. För han är populär nu bland en del av sina väljare plus alla de som röstar ut Storbritannien eller United Kingdom ur EU. Men han ska inte vara för säker för att det var 17,1 miljoner som röstade för Brexit. Och jag tror inte de är så många längre. Dessutom så var det folk som inte röstade. Ungdomen till exempel röstade inte för de var så trötta på allt med val och politiker. De bara ljuger. Men de har nog fått upp ögonen i vad som kan hända med ungdomen i Storbritannien eller i United Kingdom. De förlorar sin rätt att flytta till andra europeiska länder och studera. De kommer att få betala. Det är inte så fritt som i Sverige att studera. Det kostar pengar även i England. Men det kommer till att kosta mycket, mycket mer. När Brexit är genomfört. Ja. Det är en hel del annat. De flesta som har röstat Brexit är ungefär som våra SD-röstare. Ensamma män som dricker en massa öl på puben och hälsar av på varandra. Och så är det äldre människor som är rädda att deras pensioner ska bli lägre. Och sen är det en stor del av, där bor cirka 1 miljon britter i Spanien. Och många av dem har röstat Brexit. Men de har inte riktigt fattat att fattat att då får de lämna sitt lilla sommarhus och åka hem. De kan inte bo där då. Jag tror faktiskt inte att det blir någon Brexit. För valen de har, det de har välja på i underhuset som är det brittiska parlamentet, så är det no deal. Och det är det Boris Johnson vill ha igenom snabbt som möjligt. Och så är det att man ska förlänga betänketiden så att man kan förhandla med EU om deals, alltså kontrakt på olika sätt och passfrihet mellan våra länder och ja, i stort sett vad de har det nu. Men det är ju inte britternas sak att bestämma att vi ska ha deals. Det är faktiskt EU:s sak. Och Theresa May som var trots allt en mycket, mycket smartare kvinna än vad Boris Johnson är man, lyckades inte. Och jag förstår inte hur Boris Johnson kan tro att han ska lyckas förhandla med EU. För det är inte en käft som gillar honom. Men det blir en höst med mycket intressanta nyheter att följa från Storbritannien. Och det tänker jag göra, och jag tror att jag kommer till att få återkomma i ämnet senare eller mer än en gång. Så jag tackar så mycket, och nu ska vi lyssna på en låt som heter Tony.
Ja, den heter ZZ Cowboys med Imperiet. Ja, yeah. Som ni hörde var det ZZ Cowboys som körde den här. Eller Imperiet som körde ZZ Cowboys. Det var väl en fortsättning på ZZ Riders. Nu ska vi ha lite strategikontroll här med strategiskolan med Roger. Och nu har han något ämne som heter Darwin, den starkaste överlever. Vi får höra vad han tycker om det.
To tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist, tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma.
21 GIs bound for a jungle clearing a mile from the Cambodian border.
Okay. Okay, would you roll in now?
I'm coming from Finland, and I came here to protest against the oil drilling in Arctic.
We don't make a deal with Congress, the border is going to be closed 100%.
Strategiskolan med Roger.
Amerikanerna har cirka 800 militära baser utplacerade runt om i världen. Men många av dessa så kallade baser har bara mindre personal, och många är logistiska till sin natur, och de flesta anställda är skrivbordsarbetare eller rådgivare. Men amerikanerna har också en hel del militära baser med stridande personal runt om i världen. USA har flera väl integrerade militära installationer i Australien. Pine Gap är namnet på en australisk markstation cirka 18 km sydväst om Alice Springs, Northern Territory i centrala Australien. Pine Gap drivs av både Australien och USA. Dess längre namn är Joint Defense Facility Pine Gap, JDFPG. Den består främst av skrivbordsarbetare. Men det finns en stridande amerikansk bas i Australien. Denna amerikanska bas i Australien tror jag att vi måste kasta ljus på. Basen som sådan, som ligger i Darwin vid Australiens nordvästkust, ger ingen information om hur många marinkårssoldater Darwin kan härbärgera. Men Darwins hamn kan ta in minst ett stort WASP-klassfartyg, och det är alltså ett landstigningsfartyg som kan ta soldater och fordon. Darwin är en ganska liten kommun, bara cirka 130 000 invånare. Om du tar bort de amerikanska trupperna kommer världen att överridas av kineserna och ryssarna på nolltid. Och USA är fortfarande beroende av olja från Mellanöstern för mer än en fjärdedel av sin oljeförbrukning i 2016. USA skulle inte få tillgång till någon olja om kineserna fick sin vilja igenom. USA kan hoppas på och planera för ett regimbyte i Venezuela för att öka oljeproduktionen i det aktuella landet, för att öka oljeimporten från det landet till USA om den nya regimen är amerikavänlig. Venezuela har en av världens största oljereserver, och Kanada har massor av extra olja som exporterar huvudsakligen till USA. Jag tror att Kina har för liten kärnvapenkapacitet för att överleva ett krig mot USA. Kina förlitar sig på Rysslands kärnvapenkapacitet, och Ryssland förlitar sig på Kinas konventionella styrkor. De har ett resonemangsäktenskap. Men tro mig, de litar inte på varandra. Kreml anser att Ryssland borde anses vara jämbördiga med Kina, eftersom Ryssland har en större kärnvapenkapacitet. Men Kinas större ekonomi vinner i det vardagliga livet. Ryssland håller på att långsamt förlora greppet om den ryska fjärran östern till kineserna. Det bland annat är anledningen till att Putin har gått med på att utveckla sin nations ekonomiska band med Japan, sälja lite olja till japanerna för att utjämna det kinesiska inflytandet i ryska fjärran östern. Putin vill inte lägga alla sina ägg i en och samma korg, det vill säga Kina. Rysslands största motivator är Kina. Rysslands lilla eskapader i Östersjön är en lyx som de ibland kan engagera sig i. De sydliga gränserna och den östra gränsen är mycket viktigare. De vill bara inte att vi ska veta det. Men Ryssland förstärker kraftigt ekonomiskt och militärt regionen Kolahalvön i Barents hav i deras nord. Har Kina en dålig geografisk lokalisering i händelse av ett konventionellt krig med USA? Inte nödvändigtvis. Amerikanerna kan enligt vad jag förstår ackommodera endast 3000 marinkårssoldater totalt i kasernerna som ligger i det relativt lilla samhället Darwin i norra Australien, ganska nära Malackasundet. Och även detta lilla antal sätter stress på Darwins samhälle. Du vet, ogifta unga tjejer. Och Darwinhamnen är ganska begränsad. Fartygstyper som LPDs och LHDs, typ San Antonio-klassen eller WASP-klassen, som besöker Darwin kan bara göra det en och en, verkade som. Darwin räddades också av japanerna med flygstyrkor under andra världskriget. Skulle vi inte få se en repris av en sådan räd? Och den här gången skulle brottet begås av kineserna. Det är sant att Obama pratade om att skicka 25 000 marinkårssoldater till Darwin. Ja, lycka till. De skulle behöva stänga ner Darwin när alla unga tjejer har lämnat Darwin för Amerika. Som om Darwinborna inte är pissed off tillräckligt som det är. Förmodligen. Amerikanerna räds en möjlig axel mellan Kina, Ryssland och Japan. Frågan som måste ställas är om amerikanerna är rationella i sin rädsla, eller om japanerna kommer att fortsätta vara välvilligt inställda gentemot USA.
I'm coming down for you.
Ja, nu är vi inne på skuld igen. Don't blame it on the moon. Esther Roos. Vi har pratat lite om skuld. Vem skuld är det? Här i huset är det alltid ren skuld. Men jag pratade lite med Mikael här emellan med låtarna och sånt lite om det mitt hus brinner. Om det är någon som sätter fyr på den, är det hans skull att det brinner ner? Eller är det brandkårens skull att det brinner ner? Eller är det polisens skull som inte tog honom innan han satte fyr? Eller som vanligt, regeringens fel såklart. Vi har pratat lite om Formel 1. Väldigt spännande, intressant inslag av Mattias. Om man har möjlighet rekommenderar jag det. Det är en upplevelse att se Formel 1 på plats. Vi har pratat om strategi i norra Australien, i Darwin, en stad som ligger ungefär mitt i på norra sidan i Australien. Döpt efter Darwin såklart. Nu är det så att hela detta programmet är ju min skuld. Så med skuldkänslor tackar jag för mig. Tack.